Med mig har jag Lawen Radar, riksdagskandidat från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, och Rasmus Törnblom, vice ordförande från Moderata ungdomsförbundet. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Vi ska först ta en titt på skoldebatten. Man talar om skolans kris här i Sverige och recepten är många för att lösa problemen. Vad skulle ni säga att är det största problemet med skolan, Lawen?
Ja, det är ju likvärdigheten i skolan. Vi ser att skolan har tappat under en lång tid, men alldeles särskilt från 2006 nu till 2014 när Alliansen har styrt. Vi ser att vi hade behövt satsa mer resurser på skolan. Man ser att vissa skolor drar ifrån när det kommer till att ungdomar inte klarar sig till gymnasieutbildning. Vi har delar i Stockholms stad bland annat där eleverna består av 33% som klarar sig till gymnasieskolan och en stor andel inte. Så vad vi behöver göra, det är ganska mycket. Vi satsar nu 15 miljarder kronor på ett stort skolreformspaket där vi menar att man måste dels satsa på mindre klasser, lärarnas roll i skolan, mindre administrativa uppgifter för lärarna, men också såklart vinstintresset, och där har vi någonting att hämta från Finland. Att det är så att vi måste komma till bukt med de skolor som inte har seriösa aktörer som skickar viss del av sina medel som egentligen ska gå till lärare och elever till andra liksom öar och annat och tas ut i vinst, och det här vill vi definitivt komma till bukt med. Vi kräver kvalitetslagar och att skattemedel faktiskt går till skolan.
Jag tror Lawen har en god poäng i att det har varit så att de svenska skolresultaten har över tid fallit, och då finns det alla anledningar att fundera över hur kan vi nu säkerställa att kunskapsnivåerna höjs generellt i hela skolan. Och där ser vi från Moderaterna och Alliansen, som är våra samarbetspartiers sida, att det handlar framförallt om att man behöver ge mer tid till barn i behov av särskilt stöd med läraren. Det handlar också om att man ska möjliggöra för lärare att kunna göra karriär och kunna få högre löner så att läraryrket blir mer attraktivt, så att fler bra lärare attraheras att bli bra lärare.
Ni moderater fick lite kritik här och får mycket kritik, ja, för skolan, men när har den svenska skolan börjat köras ner så att säga?
Det har ju pågått ganska länge från vårt sida, och det tror jag varken jag eller Lawen kommer ha olika uppfattningar om. Sen så gjorde alliansregeringen en ganska stor reform 2011-2012 där man la om den svenska skolan och gjorde den mer europeisk i sin modell, med betyg från tidigare åldrar och starkare koppling mellan på de gymnasieprogrammen, med en starkare koppling till arbetslivet på de praktiska programmen. Och effekterna av de här reformerna säger man att de kommer man först kunna mäta 2015, det vill säga det är ännu för tidigt att kunna se vilka effekter de reformer som alliansregeringen gjorde 2011-2012. Det är för tidigt, det går inte att se det förrän nästa år.
Så du vill vänta på det här. Lawen, räcker det här för dig, eller vad skulle du säga är ditt huvudsakliga recept för att lösa problemen?
Ja, alltså för det första så är nog det är första gången vi har en skolminister som inte kan ge ett resultat när man har suttit 8 år vid makten, och man inväntar på att resultaten ska komma senare. Det har vi nog inte haft tidigare, utan man måste nog ta ansvar för den politiken man har bedrivit. Det andra som vi ser, och det är det vi har varit inne på, det är att skolan står inför väldigt stora utmaningar, och det visste man när man tillträdde makten 2006. Att nu måste det satsas resurser på skolan, vi måste höja kvalitetsreglerna hos lärarna, och det är bra att Alliansen vill göra det, men det är allt för sent de här åtgärderna kommer. Nu vill man minska klasserna och nu vill man göra en hel del, vilket är bra och det välkomnar vi, men det har kommit alldeles för sent.
Rasmus, du som representerar Moderata ungdomsförbundet, vad säger du?
Vi kommer tillbaka till det här att de svenska skolresultaten har fallit över lång tid, och Lawen fortsätter att kritisera Jan Björklund och säger att han har suttit 8 år och ingenting har hänt. Samtidigt kan man konstatera att innan vi vann så hade ni 12 år av sammanhållen regeringsmakt där ni inte heller lyckades göra någonting åt, och er senaste utbildningsminister Ibrahim Baylan kom ju knappt med något förslag alls för hur skolresultaten skulle kunna förbättras. Det viktiga att konstatera här är att det alliansregeringens viktigaste ingång för skolan var att man behöver sätta sig ner och fundera hur kan man med kraft förändra skolan så att den blir kunskapsmässig. Och det gjordes, det tog ett antal år att få fram reformerna och sen sjösätta dem 2011-2012. Så att jag tror att det viktigaste är att man hittar en lösning för skolan som är god. Och det tror jag att man först kan utvärdera om våra reformer har varit nästa år.
När man ser på den här debatten med finländska ögon så kan jag tycka att man väldigt mycket målar upp negativa bilder av skolan i Sverige i debatten. Man får nästan känslan av att det är väldigt dåligt precis överallt. Har det gått troll i den här debatten?
Lite grann. Det finns ju flera kommuner och flera delar av Sverige där skolresultaten avviker väldigt positivt uppåt, där resultaten och betygen skjuter i höjden och andelen elever som blir behöriga. Samtidigt så finns det kommuner där det avviker kraftfullt neråt. Inte minst i Sveriges två näst största städer, Malmö och Göteborg, som båda är socialdemokratiskt styrda. Och skolan har ju ett ansvar för, eller kommunen har ju ett ansvar för skolan. Och i Stockholm ser man inte alls på samma sätt de kraftiga resultatförsämringar som har skett i Malmö och Göteborg.
Mm, vad säger du, Laven?
Nej, men det är klart att jag förstår att debatten är så i Finland när man faktiskt toppar OECD-rapporterna. Nu vet jag att jag såg den senaste OECD-rapporten, den faller också lite grann när det kommer till matematik och läsförståelse och sådär, men det är otroligt stora skillnader mellan hur det går för svensk skola och hur det går för vårt grannland Finland. Och där har vi en hel del att lära. Vi tittar särskilt på vinstintresset. Det är oerhört intressant, för det har inte ni utifrån samma system som vi har. Här har man öppnat upp för att olika kapitalägare och människor som vill investera kortsiktigt i svensk skola kan göra det. Man kan titta på JB-koncernen som bland annat gick i konkurs och så vidare. Så här får man inte behandla skolan. Inte det som i alla fall ska resultera till en stark framtid. En kraft nu som faktiskt ska ta ansvar för Sverige fortsättningsvis måste ju verkligen sitta på kunskaper, och det är därför resurserna måste gå till det. Men här behövs det kraftiga åtgärder, och som jag tidigare sa, 15 miljarder ska satsas nu för att komma till bukt med de här problemen. Det är resurser, det är liksom stärkt lärarroll, det är att titta på kvalitativa regler för alla dessa aktörer, men också att kommunerna ska få ha veto kring vilka aktörer det är som ska få öppna upp skolan. Vi kan inte ha ett system där det är kortsiktiga aktörer som vill göra vinst på skolan som faktiskt finns med på det som nu har kommit att bli en skolmarknad.
Rasmus, är det okej med vinstinriktade aktörer på skolmarknaden?
Den retorik som Laven för i vinstfrågan, och som också många vänsterpartister för i vinstfrågan, tror jag är i grunden ganska skadlig för den svenska skolan. Inte för att det är som så att vinsterna alltid är dåliga eller bra. Det är lite mer komplext än så. Men Moderater och Socialdemokrater och Alliansen är ganska överens om breda reformer för skolan. Det handlar om mer kunskap, med att man får mer tid med sin lärare genom mindre klasser, att man ska ge mer stöd till elever i behov av särskilt stöd, att lärarna ska kunna få en högre status. Detta är vi överens om. Och det jag tror att skolan behöver i första hand är lugn och ro. Och då kommer Vänsterpartiet och delar av Socialdemokraterna med argument om att nu ska man med kraft riva upp delar av den friskolereform som har genomförts. Och vissa vill införa vinstförbud, andra vill införa begränsningar. Alliansregeringen håller på att titta på hur man kan minska möjligheten till de stora vinstuttag vi har sett.
Vad är din åsikt i den frågan? Hur mycket vinst ska man få göra som en privatskola?
Det viktigaste är att skolorna uppnår de kvalitativa krav som ställs. Sen så finns det ju all anledning att se att om man ger mycket pengar till en skola och vinsten blir väldigt stor, då finns det absolut all anledning att både skärpa kvalitetskraven, men också kanske minska tilldelningen av resurser till skolan.
Det som jag också skulle vilja föra in här, när man ser på skolan i Finland, så har vi ju betyg från första klass, inte så att vi har siffror, men ändå betygssättning. Här är den frågan väldigt laddad, och här får man betyg först från sjätte klass och till och med det är rätt nytt. Varför är den här frågan så svår? Laven, vad säger du?
Nej, det som har kommit nu, det är ytterligare ett förslag om att man i årskurs 4 ska få ordningsomdömen. Och det är ju precis det som socialdemokratin har sagt nej till. Utan när vi pratar just om lugn och ro i skolan, så menar vi att vi har stora kriser i svensk skola. Mycket går bra, men där vi har problemen, det är ju ojämlikheten i skolan. Och där vi sa, som jag tidigare nämnde, i vissa områden så ser vi att skolan inte alls leder till goda resultat bland barn och unga. Och då är frågan, ska man satsa på ordningsomdömen och betyg, eller ska man satsa på andra åtgärder där vi ser att man kan få större verkning och effekter, som mindre klasser så att varje lärare har tid för varje elev. Man satsar ännu mer resurser på de yngre eleverna så att man kan ha koll på att alla hänger med och får god läsförståelse med sig under hela sin utbildning. Se till så att lärarna faktiskt har tid att vara lärare och inte behöver ägna så mycket tid åt administrativa uppgifter. Och det här är ju precis det. Det blir ytterligare en administrativ uppgift att genomföra i klassrummet. Och vi menar att då är det väl bättre att lägga resurserna och tiden på att lära ut, ha koll på eleverna och tillgodose dem med en god undervisning.
Rasmus, du är mer positivt
inställd. Ja, alliansregeringen föreslår betyg från årskurs 4. Och vi ser att betygen ensamt räddar absolut ingen elev. Däremot så är det ju uppenbart så att med de kunskapssatsningar som alliansregeringen föreslår och som Socialdemokraterna föreslår, så ser vi att det blir en extra förstärkning med att man från tidigare ålder mäter betygen eller mäter elevernas kunskap, så att barnen får ett bevis på att det här har jag lärt mig, här ligger jag kunskapsmässigt. Det ger också skolan betydligt mycket bättre förutsättningar att kunna skjuta till resurser eller kunna lägga extra fokus på de ämnena som eleven i fråga halkar efter i.
Laven, vill du svara ännu på det här? För du radade upp många andra åtgärder, men vad är det som egentligen hindrar betygssättning?
Ja, alltså betygssättning i sig är vi absolut inte emot. Där har vi samma linje. Men vi menar på att varför ska man ytterligare sätta betyg som dömen i uppförande och annat när vi ser att vi behöver annan typ av satsningar? Mer pedagoger på skolan, fler vuxna på skolan. Det är så vi tror vi åstadkommer lugn och ro i skolan. Vi tror inte på stora jobbiga reformer ytterligare till skolan som avser betyg, utan här behövs andra typer av satsningar.
Om vi ännu talar om segregeringen mellan skolorna, som ju är påfallande inom många bostadsområden i Sverige. Vad säger du, Rasmus, som representerar Moderaterna här? Vad kunde man ha gjort annorlunda för att segregeringen inte skulle vara så tydlig?
Jag tror i grunden att möjligheten att själv kunna välja skola har varit och i framtiden kommer att vara en viktig nyckel för elever att kunna själva välja var man ska gå och därmed också kunna få en möjlighet att välja något annat område än området som man kanske är uppvuxen i eller bor närmast. Det alliansregeringen föreslår för att lösa eller för att med kraft göra någonting åt den segregation som finns i svenska skolan är att vi föreslår att vi erbjuder flera av Sveriges bästa lärare att till en väldigt hög lön kunna jobba på några av de mest utsatta skolorna i Sverige för att kunna vända resultatutvecklingen på de här skolorna. Och det tror vi kommer vara en, om man sätter de bästa lärarna och de känner sig kraftfullt motiverade att göra ett väldigt bra jobb på de skolorna där problemen och betygsnivåerna, kunskapsnivåerna är låga, så tror vi att det kommer kunna ge en väldigt positiv effekt.
Laven, vad anser du att man borde ha gjort annorlunda där för att motverka den här segregeringen?
Ja, alltså det är precis som här ni kommer in på den linjen som vi har drivit ganska länge nu. Att de bäst motiverade lärarna utifrån att attraktivitera, eller vad man säger, ge mer någon form av attraktiva roller för lärarna att ta i de här skolorna. Det är det som krävs nu för att man ska ha de skickligaste och bästa lärarna i de skolorna som har det alldeles, alldeles tuffast. Där behövs också en tydligare resursfördelning, framförallt i storstadsregionerna när vi ser att ojämlikheten är som störst. Vi kommer också behöva titta närmare på ifall vi kan göra nationella satsningar på de 20-30 skolor som har det allra, allra tuffast för hur vi ska kunna komma till bukt med de här skolresultaten.
Här kan jag inflika att ni lyssnar på Slaget efter 12 och idag sänds debatten från Stockholm. Och med mig har jag ungdomspolitikerna Rasmus Törnblom från Moderaterna och Laven Redar från Socialdemokraterna. Vi har talat skolan i den svenska valrörelsen, men vi ska tala också om jobb åt unga. Och här har ni moderater under den senaste valperioden försökt med flera åtgärder för att skapa fler ungdomsjobb, bland annat sänkt restaurangmoms och ungdomsrabatt på arbetsgivaravgifter. Era motståndare säger att det här inte räcker, det har inte skapat tillräckligt många jobb, men vad svarar du?
Jag tror att det viktigaste är att titta på hur den svenska arbetsmarknaden ser ut 2014 och inte liksom hur jämföra den med 2006. 2006 var väldigt många människor utanför arbetsmarknaden i termer av att de var förtidspensionerade. De kunde och ville arbeta, men politiken hade sagt till dem, tjänstemännen hade sagt till dem att du får inte jobba, du är förtidspensionerad. Sen dess har vi fått 300 000 fler människor i arbete. Det är en viktig siffra att komma ihåg. 300 000 har gått från utanförskap till jobb. 100 000 av de här har varit ungdomar. När vi räknar på det så är vi övertygade om det, så ser vi att sänkningen av restaurangmomsen och sänkningen av arbetsgivaravgifterna har resulterat i någonstans mellan 15 och 20 000 nya jobb för ungdomar. Det finns absolut all anledning att göra väldigt mycket mer, och det hoppas jag att jag kan få prata om en liten stund.
Vad menar du, övertygas du av det här?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Och det är så här att Alliansen tillträdde 2006 och sa att de skulle minska arbetslösheten. Och det är ju den andelen vi måste titta närmare på. Vad har hänt då? Jo, arbetslösheten har ökat. Den har bitit sig fast på 8%. 400 000 människor i Sverige står arbetslösa. 120 000 av dem är långtidsarbetslösa. Ungdomsarbetslösheten i Stockholmsregionen har tredubblats. Det här är inte ett bra resultat för en allians som faktiskt tillträdde i makten som ville förändra arbetslösheten. Och det man kan titta på då, som vi ser idag, det är att Svenskt Näringsliv säger bland annat att var femte jobbrekrytering misslyckas på grund av att arbetskraften inte har den kompetens som krävs för att kunna ta de jobben som finns. Och då behöver man satsa helt annorlunda. Man behöver satsa på ett rejält kunskapslyft för de människor som står utan arbete. Det kan vara genom att öppna utbildningsplatser, yrkesutbildningsplatser, folkhögskoleplatser. Det kan vara genom att till exempel här i Stockholmsregionen har vi sett att man har stängt ner 1000 komvuxplatser där man kan plugga upp sitt gymnasiebetyg. Det måste vi återinföra. Ta tillbaka de här 1000 platserna. För att vi ser också att de ungdomar som står utan arbete och utbildning, det är faktiskt de ungdomar som saknar gymnasiebetyg. Då måste vi
öka utbildningsplatserna. Så ni är inne på den här utbildningslinjen. Men vad händer om man igen höjer restaurangmomsen eller har högre arbetsgivaravgifter?
Ja, det är ju egentligen en av den här valrörelsens mest relevanta frågor för både min och Lavens ungdomsgeneration. Många av oss jobbar idag, vi jobbar allihopa till halverade arbetsgivaravgifter. De som jobbar inom restaurangbranschen har också effekten på den halverade momsen att jobba av. Och då blir den stora frågan, för Socialdemokraterna pratar väldigt mycket om utbildning och att det ska vara stora satsningar och stora investeringar. Men den faktiska frågan är om de kan garantera att de unga som idag jobbar kommer att få behålla jobbet. Jag tycker att om man ska prata om ungas arbetslöshet så är det minsta man kan göra är att se de ungdomarna som idag jobbar till exempel på restaurang i ögonen och säga att nej, men jag tycker att vi ska göra det dubbelt så dyrt att kosta dig, eller att anställa dig. 40 000 kronor är dyrare per år att anställa dig. Och då tror inte jag att alla unga kommer kunna behålla jobbet givet att det kommer bli så pass mycket dyrare att anställa unga.
Kan ni socialdemokrater garantera att de unga får hålla jobben?
Ja, absolut. Det kan vi göra. För att 5,5 miljarder har satsats nu på sänkt restaurangmoms. Alltså motsvarande siffra. Det har lett till att drygt 60-10 000 unga har kommit i arbete. Och vi tror inte att det hade varit så stor skillnad om man hade satsat på sänkt restaurangmoms eller inte. Samma sak säger Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket, Finansdepartementet själva säger att effekten har inte varit stor. För motsvarande resurser, 5,5 miljarder kronor, då hade man kunnat satsa på 50 000 tjänster i förskolan eller 60 000 inom vård och omsorg. Alltså man måste använda de här resurserna man lägger då om syftet är att minska ungdomsarbetslösheten på rätt sätt. Vi ser idag 10 000 om man jämför med 50 000 eller 60 000. Det är ju så vi ska behandla våra skattemedel. Och vi menar att de här ungdomarna hade nog kunnat få behålla sina jobb. De sänkta arbetsgivaravgifterna bland annat kan man titta på Max hamburgerkedja som under de åren 2007-2009-2012 fick sänkta arbetsgivaravgifter, tog ut drygt 50-75 miljoner kronor i vinst. Vi hävdar att de här skattemedlen som vi satsar på att unga ska kunna få komma i arbete måste verkligen leda till att ungdomar kommer i arbete.
Det här är ju någon form av lyckokalkyl att man tror att man kan höja, att man kan dubblera arbetsgivaravgifterna för ungdomar och dubblera restaurangmomsen, och sen säger man liksom glatt att nej, men det här kommer inte ge någon som helst effekt på ungas jobb. Det är väl uppenbart så att om man dubblerar kostnaderna för att anställa någon och om man dubblerar restaurangmomsen så kommer det att slå mot restaurangbranschen. Det går inte att peka på några enskilda stora kedjor och säga att kolla här, de gjorde stor vinst. Merparten av de unga som jobbar inom restaurang jobbar på mindre eller medelstora hotell eller restauranger. Det är inte Max eller McDonalds resultat som ni får titta på när ni ska fundera över effekter av er politik. Det är ganska osmakligt.
Men i vilken mån har det varit egentligen ett bidrag till branschen och i andra hand till jobben?
Det har ju i första hand varit så här är det ju. Jag tror att om man vill skapa många jobb för ungdomar så måste man skapa bra förutsättningar för de branscher som anställer många unga att anställa väldigt många fler unga. Det handlar bland annat om restaurangbranschen där väldigt många unga får sitt första jobb. Men det handlar minst lika mycket om äldreomsorgen där alliansregeringen har infört yrkesintroduktionsanställningar som innebär att unga kan lära sig jobbet på jobbet till reducerade kostnader för arbetsgivaren men till kollektivavtalsenlig lön. Det handlar om Sverigebygget som är alliansens stora byggsatsning som är den största infrastrukturutbyggnaden i Sverige sedan järnvägen byggdes ut. Där kommer vi ge upp till 13 000 nya jobb. Alltså, det handlar om sådana här saker, att branscher där många unga jobbar, de måste få bra förutsättningar att anställa. Och då kan man inte bara med ett penndrag slå undan benen på hela restaurangbranschen som vänsterpartierna föreslår.
Lavin, vad svarar du?
Nej, men vi refererar till forskning. Jag menar, när Konjunkturinstitutet, IFAU, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen och Finansdepartementet själva säger att det här inte har genererat i den effekten som man har efterfrågat, då måste man ju faktiskt erkänna att det här har inte varit bra. Och det är inte enbart vi socialdemokrater som hävdar det. Det är ju de motsvarande som jag precis har nämnt, som har sagt att det här har inte fått den effekten som man hade velat. Då måste man göra rätt och göra om. De ungdomar som idag står utan arbete på svenska arbetsmarknad, till 50% så är det ungdomar som saknar gymnasiebetyg. Då måste vi öppna upp det som leder till att flera kan få hamna och få gymnasiebetyg, så att de kan ta de jobben som finns idag på svenska arbetsmarknad.
Här skulle jag vilja fråga dig, Lavendo, som representerar Socialdemokraterna.
Ja.
Alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen har trots allt fått rätt gott betyg vad gäller ekonomin i Sverige som helhet. Man har ökat sysselsättningen. En annan fråga är att arbetslösheten alltjämt är hög eftersom det kommer ut mycket nya människor på arbetsmarknaden. Men vad svarar du på det här? Det är ändå rätt, det är liksom toppbetyg i Europa för tillfället.
Ja, under kristiden är den 2006, 2007, 2008 så stämmer det att vi har fått bra betyg, och det är för att vi också lämnade över statliga finanser som faktiskt såg bra ut. Det är klart att Sverige har klarat sig bra, det förnekar inte jag. Men vad vi ser därefter, det är också att man borde ha investerat, och det har man inte gjort. Man hade kunnat satsa på en mer kvalitativ välfärd med fler personal som anställs inom vård och omsorg, inom skola. Bostadsbyggandet har halkat efter rejält. Och infrastrukturen lika så. Och där menar vi att där hade staten kunnat se till så att fler människor hade hamnat i arbete, så att vi inte hade suttit idag med 8% arbetslöshet.
Rasmus Törnblom, borde man ha reagerat tidigare på till exempel då?
Det är väldigt kul att om man går utanför det här radiorummet, så brukar Socialdemokraterna nu kritisera Anders Borg för att det är lite underskott i ekonomin. För att så ser det ut när man är nere i en lågkonjunktur och ska vända det till plus. Och det beror ju mycket på att man har gjort ganska stora investeringar och stimulerat ekonomin. Välfärden har ju till exempel aldrig haft så mycket pengar som den har idag. Sysselsättningen i Sverige är ju högst i hela EU. Så att Sverige har ju alltså masssysselsättning, om man ska ta europeiskt måttmätt. Ordningen i ekonomin, det är inte bara 2007 och 2008 som har fått gott betyg. Anders Borg utsågs ju till Europas bästa finansminister 2011. Alltså att den svenska ekonomin är urstark är det ju svårt att argumentera emot.
Ja, vad har ni att säga till det här?
Ja, vi har att säga att 400 000 står fortfarande utan jobb idag. Det är resultatet i dagsläget. Och som vi ser nu på Alliansens framtidsmanifest som man har skrivit, då kommer inte tillräckligt mycket förslag. Det är bland annat förslag som avser fortsatta skattesänkningar. Och det bidrar ju till att vi inte kan investera i välfärden på det sättet som vi vill. Och det har också bidragit till att ungdomsarbetslösheten har ökat. På vilket sätt tänker man hantera detta? Vi menar just nu att man måste satsa på ett helt annorlunda sätt för att kunna se till så att människor hamnar i arbete. I dagsläget har arbetslösheten ökat sedan i tillträde 2006. Det kan man inte förneka. Och vi vill komma till bukt med det här.
Rasmus Törnblom.
Och vid vårat svar är att arbetslösheten har ökat till stor del därför att väldigt många nya människor har kommit in på arbetsmarknaden. Både ungdomar men också personer från andra länder och en stor grupp som tidigare var förtidspensionerad, som vi hade sagt hej, tack, ni behövs inte, men som vi säger tack, vi tror att ni behövs, att ni har mer att ge. Därav går det att förklara den stora ökningen av arbetslösheten. För att det intressanta här är ju hur många fler jobbar i Sverige, hur har sysselsättningen förändrats. I andra länder som också växer, för det brukar vara ett av era favoritargument att när ett land växer så ökar sysselsättningen. Ja, fråga spanjorerna om de upplever att sysselsättningen har ökat när befolkningen har vuxit. Så har fallet inte varit, inte heller i Danmark. Och i Sverige har jobben blivit 300 000 fler. Vi har en liksom långsiktig politik för fler jobb. Vi säger att jobben ska bli 5 miljoner i Sverige till 2020. Det innebär att jobben jämfört med idag måste bli 350 000 fler.
Lavin, här kommer tydligt budskapet att Alliansen borde få mera tid på sig för att visa att det visst skapas fler jobb efterhand. Men vad svarar du på det här? Alltså man kan inte skapa fler kostnader för till exempel då företagen, för man vet inte vad som händer. Det kan hända att det då blir en sämre utveckling efter det.
Nej, vi menar så här att man måste använda motsvarande resurser som man har använt nu på att se till så att 10 000 unga blir anställda, på att istället anställa inom vård och omsorg, där vi ser att välfärden nu, många som arbetar i välfärden gör ett fantastiskt jobb men de går på knäna. Det måste anställas fler. Unga saknar också den kompetensen som krävs för att ta sig in på svensk arbetsmarknad och få varaktiga tjänster där. Och där måste resurserna gå in. Och man kan inte vara helnöjd när vi nu från Sveriges sida får bistånd från EU för att kunna hantera den höjda ungdomsarbetslösheten. Därutöver så menar vi så här, att hur ska vi kunna vara konkurrenskraftiga, ett starkt land, om vi ser att skolresultaten fortsätter fallera? Varor och tjänster, miljöomställning och så vidare, det kommer inte av sig självt. Det kräver utökade utbildningsplatser, det kräver ett rejält kunskapslyft för Sverige. Där satsar vi 15 miljarder, det är mer än vad ni satsar på alla era framtidslösningar i ert manifest.
Det stora problemet med alla Socialdemokraternas satsningar är ju att det är just bara Socialdemokraterna som lägger fram de satsningarna. Det är ett ensamt 20%-parti som försöker lova allt till alla men försöker vara lite mer återhållsamma än sina extremare kompisar till vänster om sig själva, det vill säga Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Alliansen har färdiga förslag som vi säger, det här vill vi göra. Det är färdigförhandlat, det är klart. Det är liksom, det är det som vi vill göra. Mot det står vänsterpartier, framförallt Socialdemokraterna, som liksom försöker hitta en position där man hoppar fram och tillbaka för att kunna inta alla positioner i en valrörelse som borde handla om jobben. Och där saknar ni från vänstersidan fortfarande gemensamma besked om hur jobben för unga ska bli fler. Det enda ni är överens om när det kommer till ungas jobb är att ni ska tredubbla kostnaderna genom arbetsgivaravgiften och ni ska dubblera restaurangmomsen. Det är det enda vänsterpartierna är överens om när det kommer till ungas jobb, och det är ganska allvarligt om man ska kunna samarbeta om jobben för unga.
Ja, den här diskussionen om den kommande regeringsbildningen är ju väldigt mycket uppe till diskussion här. Vem ska Stefan Löfven samarbeta med efter valet? Och Miljöpartiet ligger kanske närmast, medan redan Vänsterpartiet kan bli mer knepigt eftersom Vänsterpartiet har ganska noggranna krav om förbud mot vinst i välfärden till exempel. Hur ser du, Laven, här helt till sist? Vi måste snart avsluta, men hur ser du på den här situationen?
Ja, alltså, här måste man prata lite mer om den svenska demokratin. Och det är faktiskt så att vi har flera partier än två alternativ, och det ska vi värna om. Man ser idag, man ska jämföra med det amerikanska systemet med Republicans and Democrats, att vi måste ha ett parlamentariskt system där vår svenska befolkning faktiskt har flera partier att kunna välja, att kunna stödja och så vidare. Det stärker vår demokrati. Vi har faktiskt haft liksom enpartisval ända tills vi skapade två typer av allianser sedan valet 2006. Så att det här är inget nytt fenomen, att man har, alltså att Socialdemokraterna går till val själva. Sen är det faktiskt så att det är valresultatet som kommer att leda till hur våra allianser ser ut, det vill säga Miljöpartiet och resterande partier. Det vi däremot har väldigt klart för oss, vilket allianssidan också har, det är att vi har ett annat parti nu som vi måste stänga ute, och därav bidrar ju valresultatet väldigt starkt till hur de här olika koalitionerna kommer att se ut. Men vill man ha en annan regering som verkligen satsa på Sveriges unga, ja, då finns det ett alternativ, och det är en socialdemokratisk regering.
Vill du, Rasmus, helt kort kommentera här? Och det som jag bara kan inflika att det handlar alltså om det att inget era blocket är redo att samarbeta med Sverigedemokraterna, som kommer sannolikt att knipa en tiondel av rösterna. Och därför så kommer inget era blocket att ha majoritet efter valet som det nu ser ut. Rasmus, vill du helt kort nu kommentera till sist det här?
Ja, men det handlar om är att vi har ett läge där fyra partier, de fyra borgerliga partierna, är överens om vad som ska göras. Och mot oss står då, från Lövens sätt och ser det, fem stycken partier som alla vill olika saker. Men vi vill inte samarbeta med några av er i fråga om regeringsfrågan. Och det här gör ju att i valet så ställs man inför ett läge där man antingen kan välja och veta vad man får. Valmanifestet 2006 är 95% genomfört av, och valmanifestet 2010 är 98,5% genomfört av alliansens politik. Man vet vad man får, eller man vet inte vad man får om man lägger en röst på andra sidan. Det är, alltså, för mig blir valet ganska enkelt och uppenbart, och jag tycker att om man ska göra anspråk på att styra människors liv och landet under de kommande fyra åren, så kan man åtminstone berätta ungefär vad man tänker sig att man ska göra och med vilka.
Ja, det här blir spännande att se, och här ska vi säkert kunna fortsätta debattera, men jag måste säga tack till er, alltså Laven Redar och Rasmus Törnblom.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
På plats i en studio i Stockholm, och mera bevakning av det svenska valet från Stockholm blir det här på kanalen samt i TV-nytt och på webben under hela slutet av veckan, då det börjar bli riktigt spännande. Jag heter Inge Molindros. Tack för att ni lyssnade.